Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata om ett hett ämne, för ett av senaste tidens hetaste ämnen är just det här. Kan man optimera sin träning genom att anpassa den efter menscykeln? Och vi har fått lite olika besked om det här. Och för några år sedan så sa man att det var på ett sätt. Och nu i media den senaste tiden har vi sett att det kanske är på ett annat sätt. Så det här ska vi försöka reda ut idag med dagens gäst som heter Cecilia Fridén. Välkommen!
Tack.
Cecilia, du är legitimerad fysioterapeut, du är idrottslärare och sen är du docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet och lektor på Mälardalens universitet. Hur hinner du med?
Ja, de mesta hänger ju ihop med varandra, så det går bra.
Jag gissar att du inte arbetar som idrottslärare idag.
Nej, det var länge sedan. Det var det som väckte mitt intresse, för jag är idrottslärare från början. Så väckte mitt intresse om kroppen och träning och så, som gjorde att jag läste vidare till fysioterapeut.
Just det, och sen började du forska efter det.
Ja, precis.
Och vi ska prata om din forskning, för du har ju sedan ett par år tillbaka forskat på just det här med träning och menscykeln och går att optimera, ser man några förändringar beroende på när man tränar i menscykeln. Och du gör det här tillsammans med en gynekolog och en professor. Vem är det?
Angelica Lindén Hirschberg som är professor på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.
Just det, och det är ju också en av styrkorna, kan jag tänka mig, i ert forskningsprojekt, att du kommer med den fysioterapeutiska och idrottskunskapen och hon kommer med det gynekologiska och den här liksom, djupa kunskapen i hormoner och menscykeln.
Ja, absolut, och det tycker jag är en förutsättning för att göra den här typen av studier, att man är ett tvärprofessionellt team, och det är inte bara jag och Angelica utan vi är ju fler i det här projektet som vi håller på med just nu.
Ja, du ska få berätta mer om det. Men nu tycker jag vi börjar med dagens frågor. Hur har man tidigare sett på träning efter menscykeln och vad har det synsättet baserats på?
Det är ju en ganska lång historia det här, tänker jag. Och jag började forska kring det här ämnet, kan man säga, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och då var det ju inte så vanligt att man överhuvudtaget pratade om menstruationscykeln vad gäller träning. Och jag kom egentligen in på ämnet för att man började fundera på ifall... Man vet ju att kvinnor skadar sig lite mer inom idrotten jämfört med män. Och då började man fundera på ifall det kunde hänga ihop med menstruationscykeln på något sätt. Så det var så jag kom in på området. Jag skulle egentligen skriva min avhandling om löparskador hos kvinnliga idrottare. Men när jag började läsa litteraturen så stod det ofta att kvinnor skadar sig oftare än män och det beror på menstruationscykeln. Men ingen förklarade varför. Så det gjorde att jag intresserade mig för området och skulle från början ha en fysioterapeut och en ortoped som handledare. Men vi insåg snabbt att det skulle inte räcka utan vi behövde också en gynekolog i så fall för att studera det här. Och sen efterhand så har du också kommit in på då, jag började titta på ifall prestation kan variera under menstruationscykeln. Och då tittade jag framförallt på styrketräning och det är väl det de flesta har börjat titta på ifall det är så att man presterar olika i olika faser av menstruationscykeln.
Men vad kom du fram till i din avhandling? Hade skadorna att göra med menstruationscykeln?
Det blev så att jag tittade inte direkt på skador utan jag tittade mer på prestation i olika faser av menstruationscykeln. Och då tittade jag på muskelstyrka, på balans och på koordination.
Och det här är inte den forskning du håller på med nu, för det här är några år sedan, eller hur?
Det här är många år sedan. Ja. Det är slutet av 90-talet, början på 2000-talet.
Okej. Och såg du att det fanns någon, kunde man liksom periodisera sin träning för att optimera den på något sätt?
Då tittade vi ju egentligen inte på periodisering utan vi tittade bara på prestation just i de här olika faserna. Så att vi tittade ju inte på några träningseffekter. Och då tittade vi framförallt då muskelstyrkan var väl kanske det vi egentligen var mest intresserade av. För att det var andra studier som hade sett att den eventuellt var påverkad. Men vi kunde inte se några skillnader i de här olika faserna av menstruationscykeln.
Nej.
Och det har ju funnits många olika teorier om varför det skulle kunna vara så att muskelstyrkan skulle förändras. Och det är ju den hormonella påverkan som man har varit in och funderat på.
Mm.
Man har ju ofta beskrivit östrogen som ett anabolt hormon.
Alltså det bygger upp.
Det bygger upp och naturligtvis inte så uppbyggande som testosteron. Mycket liksom lägre effekt av det, men ändå ett uppbyggande hormon. Och så har man istället tänkt att progesteron skulle vara ett katabolt hormon.
Alltså det som produceras från ägglossning till mensen kommer, det är det som också kallas gulkroppshormon. Så just det skulle precis vara nedbrytande.
Ja, mm. Eller åtminstone ha en antiöstrogeneffekt.
Mm.
Och det här har man ju sett i djurstudier. Och då har man börjat fundera på ifall det skulle kunna ha en påverkan på prestationen under de olika faserna. När ju hormonnivåerna varierar.
Mm. Varierar testosteron någonting i cykeln?
Ja, det har man ju också sett att det gör. För även kvinnor har ju en viss testosteronnivå i kroppen. Och den har en liten topp runt ägglossning.
Okej.
Mm. Så det var ju också en förklaring som man hade att det eventuellt skulle kunna påverka.
Mm. Men sen så kom det en studie från Umeå universitet.
Ja, och den var ju kring periodisering av träning. För att
först man ska alltså träna på olika sätt beroende på om man är i follikelfas, alltså från mens till ägglossning, eller i lutealfas från ägglossning till mens.
Just precis. Mm. Och som sagt, de tittade ju på ifall man tränar på olika sätt. För de här första studierna, de vi gjorde, var ju bara på ifall man presterar olika. Då hade vi ingen träning med. Och det kunde vi ju inte se när man gör välgjorda studier. Vissa studier har kunnat se lite skillnad, men de flesta där man verkligen har tittat på det ordentligt, där ser man ingen skillnad. Men det man tänkte då, att även ifall det akut inte är någon skillnad i prestation, så kanske man ändå skulle kunna utnyttja de olika hormonnivåerna för att få bästa effekt av träning. Och då har man ju tänkt då att när östrogennivåerna är höga så skulle det vara mer effektivt att träna styrketräning, eftersom vi då sa att det skulle vara ett anabolt uppbyggande hormon.
Och det är som högst innan mensen kommer?
Alltså östrogen är ju fortfarande högt i lutealfasen, men det är väl egentligen som högst innan ägglossning.
Just det har en liten peak där, men sen går det ner lite och så stiger det igen, eller hur?
Ja, alltså det är det här som rör till det så väldigt mycket när man ska göra den här typen av studier och hur man ska tänka. För om vi bara lite snabbt tar det så i början, alltså dag ett under menstruationscykeln.
Alltså första dagen.
Ja, då är ju både östrogen och progesteron väldigt lågt. Och det är det under mens. Sen börjar ju successivt östrogennivåerna att stiga och är som högst precis innan ägglossning. Sen ligger östrogennivån relativt, det sjunker lite grann, men ligger kvar på en relativt hög nivå under hela lutealfasen, det vill säga ända fram till nästa mens. Men det som skiljer då är ju att progesteronnivån ökar efter ägglossning, är som högst ungefär en vecka efter ägglossning eller mitten av lutealfasen. Och sen så sjunker det lite grann och sen går det helt ner då i nästa mens.
Just det. Mm.
Så att det är ju det här som gör det lite svårt, eftersom vi inte har stabila hormonnivåer, utan att de faktiskt ökar och minskar från dag till dag, skulle man kunna säga.
Mm. Precis. Och testosteronet, vad sa de om det? Det var också lite förhöjt precis vid ägglossningen.
Ja, precis.
Så dagarna innan ägglossningen så är östrogenet, då pikar det för att sen sjunka lite och sen stiga igen under lutealfasen. Testosteronet ligger som högst precis innan ägglossning och progesteronet stiger från ägglossning och pikar en vecka innan mens och sen sjunker det. Och när mensen kommer så ligger både östrogenet och progesteronet lågt.
Ja, men precis.
Sammanfattningsvis
lite enkelt.
Ja, jag tror att vi får lägga ut en bild på det här på vårt Instagram med en bild hur de här, för det är ju lite svårt att liksom se framför sig. Men och då sa den här studien då från Umeå, som ändå fick ganska stor spridning. Vad sa ni, att man skulle träna styrketräning då efter mensen? Vad skulle man göra i den andra fasen?
Det de gjorde i den här studien var att man tränade många gånger i veckan då under follikelfasen, alltså från dag ett ända fram till ägglossning. Och sen minskade man träningen från ägglossning fram till nästa mens, det vill säga under lutealfasen. Det gjorde den ena gruppen och den andra gruppen gjorde det omvända. Så man tränade lite i follikelfasen och mycket i lutealfasen. Och sen hade man också en kontrollgrupp där man tränade.
Som man ville.
Som man tränade då regelbundet lika mycket i alla faser.
Och vad såg man?
I den studien såg man att det verkade vara mer effektivt att träna styrketräning de första 2 veckorna. Och sen vet vi ju då alla att en menscykel är inte alltid 28 dagar lång, utan den kan också variera. Så att det behöver man ju också ta hänsyn till i den här typen av studier.
Men vad var kritiken mot den här studien då?
Ja, men kritiken var... Jag vill verkligen poängtera att jag tycker det är jättebra att man börjar studera det här, och det är svårt att göra den här typen av studier, så de perfekta studierna finns inte än. Men det som var synd i den här studien var att man inkluderade både kvinnor med en regelbunden menstruationscykel, men också kvinnor på preventivmedel, det vill säga på p-piller.
Som inte har någon ägglossning.
Som inte har någon ägglossning. Och man tittade också, man inkluderade personer på trifasiska p-piller. Och även en del, tror jag, nu kommer jag inte helt ihåg, men på monofasiska. Så att man blandar liksom lite försökspersonerna med varandra.
Mm.
Och de har ju som sagt inte alls samma hormonella status, så att det går inte att jämföra.
Nej.
Och sen så var det en ganska liten grupp. Och det förstår jag, för det är svårt att göra den här typen av studier. Men så jag tycker det är fint att man börjar att studera det här. Men man kan inte dra slutsatser av en studie, utan man måste återskapa det här och göra det igen med fler försökspersoner och också då ha en homogen grupp som man studerar.
Och det var det du och Angelica och teamet runt den här studien satte igång med för några år sedan?
Inte för några år sedan, utan ganska nyligen så startade vi en stor studie för att se om det ligger någonting i det här. Vi vill inte säga att det inte är så att man ska periodisera innan vi verkligen har tittat på det ordentligt. Så vi gör en välkontrollerad studie när vi ska följa 120 försökspersoner under först en månad, när vi tittar faktiskt i de här olika faserna om man presterar på olika sätt. Och sen så lottar vi dem till periodisering av träning på olika sätt. Och det vi lägger till då är att vi regelbundet tar blodprover. Vi gör muskelbiopsier på en subgrupp av de här kvinnorna. Och vi ska titta på bentäthet, och sen så gör vi fysiska tester. Och då tittar vi både på styrka och på kondition.
Wow, vilket gediget arbete.
Ja, det tar mycket tid och det är svårt att göra de här typerna av studier. För särskilt nu när vi ska följa de här kvinnorna så länge, så hinner det hända väldigt mycket. Så man behöver verkligen ha kontroll över att de har en regelbunden menstruationscykel, att hormonnivåerna ligger på den nivån som vi förväntar oss. För det som kan hända är ju att man... Ja, det händer till och med att folk blir gravida, och då kan vi ju naturligtvis inte fortsätta följa dem. Eller så när man börjar tänka mycket på sin menstruationscykel så blir den ibland oregelbunden. Och vi vet ju också att träning i sig kan skapa en stress och att man får menstruationsbortfall och så.
Mm.
Så det här behöver vi verkligen ha stenkoll på under hela träningsperioden.
Hur länge följer ni dem?
Vi testar dem först i en månad och sen så följer vi dem i 3 månader. Eller rättare sagt, de tränar i 3 månader och då följer vi dem hela tiden. Och då följer vi både dem med blodprover och så, men vi skickar också ut enkäter där de får skatta för mensvärk, för premenstruella symptom. Men också hur känslan är under passet. Hur motiverad känner man sig för träningspasset? Hur kändes det under tiden och så vidare?
Mm. Och hur långt har ni kommit i studien?
Vi har inkluderat 20 ungefär i studien. Och med målet då 120, så att vi är precis i starten kan man säga. Men det är ett väldigt stort intresse, vilket är väldigt kul. Så vi har många kvinnor på kö. Mm. Men vi inkluderar så snabbt vi hinner.
Jag förstår. Men det sagt då att ni håller på med den här studien och inte har några resultat av det. Finns det någon slags konsensus i Sverige och i världen om ifall man i dagsläget kan säga någonting? Ska man periodisera träning eller inte? Hur ser det ut, liksom, hur är det, ser det ut överlag?
Mm, då skulle jag säga på gruppnivå så. Det vill säga, skulle man prata om alla kvinnor med en regelbunden menstruationscykel, så finns det än så länge ingen konsensus kring om man ska periodisera träning. Det har gjorts en del studier, men med ganska olika resultat. Och än så länge finns det liksom ingen konsensus, ingen evidens för att man ska periodisera likadant för alla. Däremot så vill jag verkligen vara tydlig med att man kan behöva periodisera för kvinnor på individuell nivå. För som vi vet, en del kvinnor har jättemycket problem med mensvärk. En del har jättemycket med problem med PMS. Andra känner nästan inte av någonting. Och det är klart att vi behöver ta hänsyn till det här när vi lägger upp träning för kvinnor. Men med det sagt så är det inte säkert att vi ska göra likadant för alla.
Nej. Träning under PMS-fasen, det är väl det, där finns väl konsensus att det verkligen hjälper mot just PMS.
Ja, att träning, att man mår bättre av träning under PMS-fasen, absolut. Men vi kan ju inte säga att det tar bort PMS-symptom helt. För ganska nyligen gjorde vi en stor enkätundersökning på över 1000 kvinnliga idrottare på ganska hög nivå. Och skulle tesen att all PMS försvinner med träning, då skulle ju den gruppen kvinnor inte ha några PMS-besvär.
Nej.
Men det rapporterar de att de har.
Mm.
Och att det påverkar dem i sin träning.
Mm.
Men där ska man komma ihåg att en del, och det här är ju helt subjektivt, en del uppfattar att det påverkar dem positivt. Då är jag mest motiverad. Jag kanske känner mig lite arg och då får jag ut det här och jag känner att det är positivt för min träningseffekt.
Mm.
Medan andra tycker att men då orkar jag knappast ta mig ut och passet blir inte alls lika bra.
Nej.
Så att det verkar ju också vara väldigt individuellt.
Mm. Men du Cecilia, om man skulle dra det här lite till sin spets, att det faktiskt skulle visa sig att det finns en relation till menscykel och prestation. Vad kommer det göra med kvinnlig idrott? Alltså jag tänker tävlingar. Förstår du vad jag menar? Då kommer det vara så här, nej men ska man då optimera sin ägglossning alltså tävlingar efter sin ägglossning? Förstår du vad jag menar? Kommer man kunna skylla på det så här? Gick dåligt för att jag hade mens?
För det första ska vi komma ihåg att det är väldigt många idrottskvinnor, precis som i vanliga eller övriga befolkningen, som använder hormonella preventivmedel. Och då har vi ju inte de här cyklerna på samma sätt. Man kan naturligtvis ha andra problem med hormonella preventivmedel. Och om menstruationscykeln är dåligt studerad eller lite studerad inom idrotten, så är hormonella preventivmedel ännu mindre studerat. Men vi ska komma ihåg att många får ju hjälp av hormonella preventivmedel för att bli kvitt med sin mensvärk eller få mindre PMS-symptom. Men här behöver man ju, det verkar ju vara olika med olika hormonella preventivmedel och det är väldigt lite studerat.
Mm.
Så att det måste vi komma ihåg, och därför kan vi ju inte heller ge samma råd till kvinnor med en regelbunden menstruationscykel som de som står på hormonella preventivmedel. Och det är väl det här som idrottsrörelsen, tränare och även aktiva inte riktigt har koll på. Och därför blir det så svårt att förmedla den här kunskapen man behöver först verkligen en grundkurs i hur kroppen fungerar och att den fungerar på ett annat sätt när vi använder preventivmedel.
Ja, verkligen. Man blir ju lite fundersam när du berättar att den här studien som gjordes i Umeå, att man studerar träning efter menscykeln och sen så inkluderas kvinnor som står på hormonella preventivmedel. Då blir man ju liksom, om det till och med i forskarvärlden är svårt att liksom få in tänket och exakt liksom vad är det som är en menscykel och inte, då så kan jag verkligen förstå att det är svårt att nå ut i alla begredningar i idrotts-Sverige. Det är knepigt.
Samtidigt som det är väldigt positivt att det börjar göra studier på det här överhuvudtaget. Man gjorde ganska nyligen en genomgång av all fysiologisk och idrottsmedicinsk litteratur eller vetenskapliga artiklar. Och där visar man ju att det är fortfarande underrepresenterat med kvinnor i de studierna. Och det är väldigt få som tar hänsyn till menstruationscykeln eller ens har diskuterat det. Så att jag vill ju verkligen säga att jag tycker det är jättepositivt att man börjar göra den här typen av studier. Men det vi väl har lärt oss då är att man behöver vara en tvärprofessionell grupp som har olika kompetenser. Vi behöver någon som kan hormonerna och någon som kan träningen, och så behöver vi samarbeta.
Nu har du nästan svarat lite på min nästa fråga. Men vad vet man om hormonella preventivmedel och hur det påverkar träningsförmågan?
Ja, det vet man ganska lite om, men det börjar komma en del studier. En doktorand, eller tidigare doktorand, hon är disputerad nu och fortsätter samarbeta med mig, Linda Ekenros. Hon tittade på just, då var det p-piller, monofastiska p-piller, och tittade på ifall muskelstyrka till exempel varierar ifall man använder p-piller eller ifall man inte gör det. Och i den studien kunde vi inte se att det var någon skillnad. Men det som är svårigheten med den här typen av studier också är ju att olika p-pillersorter innehåller olika nivåer av hormoner. Så egentligen skulle man nästan behöva göra en studie för varje dosering. Och det är ju inte gjort på det sättet. Ofta har man klumpat ihop, och det ska jag ärligt säga att det gjorde vi också. Det skulle man ju behöva liksom titta på mer. Och man skulle också, det börjar ju komma fler olika typer av preventivmedel, en del som använder enbart gestagen och en del som är kombinerade och så vidare, så att man behöver ju egentligen studera varje sort för sig.
Och sen olika gestagener, och nu har det också kommit olika östrogener.
Absolut.
Och olika nivåer, som du säger.
Ja, så att det är ju verkligen en djungel att göra den typen av studier. Men det skulle ju verkligen behövas för att kunna ge några råd. Än så länge kan vi ju bara ge rådet att man ska använda det man mår bra av.
Men så på det, liksom den lilla forskning vi har idag, så har vi i varje fall inte sett några skillnader i tränings- och prestationsförmåga, oavsett om man står på preventivmedel eller inte. Alltså p-piller, vad ni tittade på.
Nej, och egentligen så är det väl kanske mer hur man mår då. Jag menar, har man utan preventivmedel väldigt mycket mensvärk till exempel, och får mindre med preventivmedel, troligen så har väl det en positiv effekt på träningen. Men vad jag vet så är det väl ingen som direkt har studerat det.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man behöver om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Mm.
Nu kom jag in på en liten sidospår här som jag inte skrivit upp sen innan, men som slog mig. Vad säger du som fysioterapeut och forskare om fysisk aktivitet och mensvärk?
Det har man ju kunnat visa att det verkar som att det kan lindra smärtan. Kanske inte ta bort den helt, men dämpa den något. Däremot så är det ju väldigt svårt att säga till en kvinna som har svår mensvärk att ja, men gå ut och spring en sväng så ska du se att det blir bättre.
Mm.
För det är ju naturligtvis väldigt svårt.
Mm.
Så jag tror ju att man kanske behöver göra en kombination av det. Men vi vet ju att regelbunden fysisk aktivitet kan dämpa smärta.
Mm. Och just då med mensen, är det liksom dagarna innan mensen, kan det också dämpa? Eller är det precis när man har mens?
Det, i ärlighetens namn ska man säga att de här studierna är ju också ganska små och har... Det finns nog ingen riktig konsensus där heller. Så exakt när mensvärken skulle bli bättre så att säga, det kan jag inte svara på. Men, så att det här skulle man ju faktiskt behöva studera ännu mer också för att kunna ge mer specifika råd.
Mm. Men jag håller med dig. Jag som jobbar mycket med kvinnor som har svår mensvärk, är man sängliggandes 1, 2, 3 dagar in i mensen, så det går ju inte att säga, man kan inte säga gå ut och röra på det, utan då är det i sådana fall så, ja, men testa och kanske då att vara fysiskt aktiv ett par dagar innan och se om det kan förbättra din mensvärk. Men framförallt sök hjälp.
Ja, och sök, det är väl egentligen hjälp. Det som mycket av det här budskapet är att idag ska vi inte behöva ha så mycket värk så att vi blir hindrade att vara fysiskt aktiva, då ska man få hjälp.
Mm.
Sen så kan det kanske man skulle kunna trappa ner på ifall det är smärtstillande eller vad det kan vara ifall man börjar vara fysiskt aktiv regelbundet.
Mm.
Men det är ju precis som du säger att i vår enkätstudie så var det ju många elitidrottsaktiva som har mensvärk. Det borde de inte ha ifall fysisk aktivitet botade helt.
Sant. Mm, det är sant. Vilka studier pågår inom det här området nu och vad har de för hypoteser? Jag vet inte hur insatt du är om studier som pågår i USA eller så. Jag kan tänka att de alltid ligger lite före oss i Sverige.
Jag vet faktiskt inte ifall det pågår någon direkt studie om periodisering. Det är mycket möjligt att det gör, men jag vet inte det just nu. Men däremot så är det många som har börjat använda sig av olika typer av appar för att logga menscykeln. Jag vet att en del fotbollslag, framförallt så vet jag att Chelsea i England håller på att registrera mensrelaterade symptom i en app.
Med syftet att?
Med syftet att se ifall man kan periodisera träning eller anpassa träning. Men också vad jag tror är att titta på skaderisk. Jag har inte läst resultaten av de här studierna än, men det blir ju spännande att se vad de kommer fram till.
Verkligen.
Och det är väl, man kan väl säga att det är absolut positivt att man börjar bli medveten om sin menscykel, men vi får ju inte heller göra den till ett problem och kanske inte dra för stora växlar innan vi faktiskt vet.
Nej. Jag har en kompis som började använda en mensapp eller en hormonapp mera när man skulle logga allting, och den kom med så mycket tips hela tiden. Det här har jag berättat om förut i podden. Den kom med så mycket tips om att nu är det bra att gå till tandläkaren för du har lite lägre smärttröskel, tror jag det stod, och nu eller förlåt lite högre smärttröskel, och nu är det bra att göra ditt, och nu alltså jag bara tänker det blir som ett fängelse. Ja. Om man blir för fast i liksom sin cykel och att man måste tajma alla ett par dagar hit eller liksom de här dagarna kan du göra det här och de här så. Vi måste vara fria och leva hela våran cykel.
Ja, och det kommer massa ofta med kostråd och hur man ska äta under olika faser och så vidare. Så att jag håller helt med dig. Vi ska inte göra det till ett bekymmer. Vissa har stora bekymmer och då ska de få hjälp.
Mm.
Men många känner inte mycket av det här överhuvudtaget. Och varför gör det till ett bekymmer då? Däremot så kan jag tycka att inom elitidrott där man försöker optimera allt.
Mm.
Allt från sömn och kost och träningsupplägg. Men så visar vi då i vår enkätstudie igen att Man pratar inte om mens med sin tränare. Det är otroligt tabubelagt fortfarande. Och det tycker jag ju att vi måste komma ifrån.
Mm.
Man måste ju kunna prata med sin tränare och säga att idag har jag faktiskt jättemycket mensvärk. Jag behöver ta det lite lugnare.
Mm.
Men då vet vi att många kvinnor biter ihop och kör ändå.
Mm.
Eller skyller på någonting annat och stannar hemma. Och det behöver vi ju komma ifrån. Man måste ju öppet kunna prata om de här frågorna.
Mm.
Utan att göra det till ett bekymmer om det inte är det.
Nej, precis. Och då måste vi utbilda ledarna.
Ja, absolut. Tränare och, men även tränar man på elitnivå så behöver ju de aktiva själva också ha kunskap om det här.
Mm.
Men tränarna, absolut.
Mm. Att man liksom lyfter på locket och säger att det är okej att prata om, med mig om det här. Om det skulle vara det här eller det här så kan ni komma till mig.
Och det man kanske har pratat mer om, det är ju menstruationsbortfall, även om jag tror att man inte pratar med sin tränare så mycket om det heller.
Du, och det är min nästa fråga, Cecilia.
Men vad pratar du?
Du förekommer mig, det är jättebra. Jag märker att du har fått de här frågorna förut. Men du, vad är den kvinnliga idrottstriaden?
Ja, det är ju när man då har för lågt energiintag i förhållande till träningsmängd. Och det i sin tur kan ju då leda till menstruationsbortfall. Och förr i tiden så definierade man det som att man skulle ha någon typ av anorexi, alltså ätstörning. Och det har man tagit bort i definitionen nu, för det behöver inte alls handla om en ätstörning, utan helt enkelt bara att man inte får i sig tillräckligt mycket energi i förhållande till träningsmängd.
Mm. Så triaden är alltså kost, träning, mens?
Ja, precis. Mm.
Och det här behöver man ju inte dra det bara till att det handlar om elitidrottare. Men det är klart att tränar man jättemycket, då är det ju oerhört svårt att få i sig tillräckligt mycket kalorier.
Mm.
Så till exempel speciellt de som kanske kör långlopp. Alltså jag tänker maraton och alltså sådana sporter måste väl vara mest utsatta, eller?
Ja, så är det absolut. Konditionsidrotter där kroppsvikten har betydelse som löpning och så. Men också estetiska idrotter har ju varit ganska drabbade av det här.
Mm.
Och det är ju lite knepigt för att till en början så presterar man ju ofta bättre.
Mm.
Låg kroppsvikt gör ju att man som löpare till exempel faktiskt kan få en bättre tid på sina distanser. Till en början. Men det kommer ju inte hålla i längden. Och det har man ju tydligt visat att man också drabbas av fler idrottsskador ifall man då har menstruationsbortfall på grund av idrottstriaden.
Mm.
Men ändå så är det ju liksom någonting som nästan har blivit normaliserat inom idrotten.
Mm. Men och det är inom elitidrotten är det vanligt, men det här förekommer ju jättemycket bland vanligt idrottande kvinnor. Att man tränar ganska mycket och håller tillbaka ganska mycket på kosten. Och så försvinner mensen och så förstår man inte varför. Och då så när man kommer till gynekologen, vi utreder ju inte mensbortfall, det ska helst ha gått 6 månader för att det är så himla många som ibland bara hoppar över 1 eller 2 månader och sen kommer den liksom tillbaka. Men om man har haft då mensbortfall i 6 månader, eller om man söker innan också, då börjar vi alltid med att fråga, okej, hur mycket tränar du? Hur mycket äter du? Har du gått ner i vikt senaste tiden? Har du gått upp i vikt senaste tiden? För det är viktigt och det vi vet att det påverkar mensen.
Absolut, och det räcker ju med att man tränar mycket och sen följer man de allmänna kostrekommendationerna för de som gäller för de som inte tränar så mycket. Och det är klart att då hamnar man lätt i att man får i sig för lite energi.
Mm. Vad är riskerna med idrottstriaden eller att mensen försvinner, förutom att det då kunde leda till ökad risk för idrottsskador?
Precis, det gör det ju, och det kanske är det som motiverar kvinnor mer till att göra någonting åt det. För att sen kan det ju naturligtvis leda till att man på sikt får benskörhet, till exempel osteoporos.
Mm.
Eftersom under den här tiden ofta är det ju kanske unga kvinnor, och då ska man ju bygga upp sitt skelett inför framtiden.
Mm.
Det är då man verkligen ska bygga på sin benbank. Och gör man inte det så kan man senare i livet drabbas av osteoporos. Men det kanske inte är det som motiverar en kvinna just då.
Nej.
Att får man bättre resultat i sin idrott till exempel, eller att man tycker att man ser bra ut, eller att ja, man ser vältränad och fit ut, så kanske det inte är det som motiverar att göra någonting åt det. Men de här akuta, den här akuta påverkan med stressfrakturer och andra muskuloskeletala skador gör ju att idrottskarriären faktiskt kan ta slut.
Mm.
Men ändå är det många tränare som nästan tycker att det här är normalt. Och det behöver vi också öka kunskapen kring. Att man ska kunna ha en normal menstruationscykel och ändå vara elitidrottare.
Mm. Och nu vill jag lägga till att det här handlar inte om flickor och kvinnor som står på preventivmedel. För då kan man ju bli av med mensen utan att det är någonting avvikande. Så att man inte blandar ihop det.
Verkligen, men använder man då hormonella preventivmedel så behöver man vara ännu mer uppmärksam kanske på viktnedgång.
Mm.
För att man kan ju naturligtvis få de här problemen även när man använder hormonella preventivmedel. Men då har man ju inte menstruationen som en varningssignal.
Nej, precis. Så det kan maskera ett problem.
Ja, det skulle man kunna säga. Precis. Mm. Så att man behöver ju ändå vara uppmärksam på problemet.
Ja. Å andra sidan så har man ju ett östrogentillskott då kanske, om man stoppar och kombinerar det p-piller. Jag
absolut.
Tänker just med benskörhetsrisken, att den kanske ändå är mindre då, eller den är ju mindre då långsiktigt om man stoppar p-piller.
Absolut, men man ska ju inte bota problemet med hormonella preventivmedel.
Nej.
Utan man ska ju komma till grunden med, ja, med energiintaget, tänker jag.
Mm.
Och i förhållande till träningsmängd.
Mm. Vad tycker du som fysioterapeut att de här kvinnorna ska göra? Vem hjälper dem bäst att komma till rätta med det här?
Precis, där beror det ju lite på vilken ålder man är i till exempel. Men man kan ju börja lyfta problemet med sin skolsköterska, men ungdomsmottagningen är ju också. Sen gäller det ju att man förstår det här problemet också med de som tränar väldigt hårt. Tittar man sen på idrottare så är det väldigt få som har tillgång till en gynekolog.
Mm.
Man har ofta tillgång till en fysioterapeut när man har kommit lite högre upp i sin idrott. Men då behöver ju de också ha kunskap om det här så att man fångar upp. Och sen, det är inte vi som fysioterapeuter som ska behandla det här, utan då ska vi ju skicka vidare dem till kunnig personal, det vill säga gynekolog eller barnmorska eller vem det nu kan vara.
Jag tänker dietist.
Absolut, dietist också.
Ja, för att man kanske tror att man äter bra.
Absolut.
Men inte givet den träningsmängden som man har.
Nej. Och det är ju det här som är så viktigt, att ha ett bra team som samarbetar kring de här frågorna. Oavsett ifall man är elitidrottare eller ifall man är bara en normal kvinna som tränar mycket. Mm. För det är ju många som gör det idag och då behöver man hjälp från olika håll.
Mm. Tillbaka med det där teamet. Gynekologen, fysioterapeuten, dietisten, barnmorskan, tränaren.
Verkligen.
Och kvinnan i centrum.
Och verkligen att tränaren är med i teamet. För det har vi hört vi har gjort en del studier kring det här också. Att ibland känner idrottaren att den blir budbäraren mellan medicinska teamet och tränaren.
Mm.
Och det beror oavsett vilken nivå man tränar på. Och det kan ofta bli lite svårt för idrottaren själv att vara den budbäraren. För att tränaren vill ha tillbaka dem i idrotten så snabbt som möjligt. Och medicinska teamet kanske bromsar. Här behöver de ha en dialog.
Mm. Nu Cecilia, ska du få, vi frågade efter lite tittarfrågor. Första frågan är så här. Åh, heja er! Så bra att ni tar med Cecilia. Hon är en stjärna.
Tack.
Okej, det var fråga nummer ett. Fråga nummer två. Jag vill veta allt.
Oj.
Okej, vi har försökt att ta in en del där. Det här har vi varit inne lite på. Men hur kan man anpassa träning vid kraftig ägglossning och menssmärta?
Hur man kan anpassa.
Mm.
Så jag tänker att man för det första söker hjälp för sin svåra menssmärta. Och sen får man ju börja anpassa träningen också efter det. Naturligtvis så kanske man inte ska lägga sitt tuffaste pass just de dagarna man har smärta. Sen beror det ju då på hur man behandlar den här smärtan också. Vad jag vet, jag kan ha missat någon studie, men så har man inte tittat på hur smärtstillande påverkar träning och träningsresultat, prestation. Det kanske är någonting man borde titta på också. Är det bättre att avstå träningspasset eller att köra efter förmåga om man nu till exempel använder smärtstillande?
Just det, intressant. Här är faktiskt en fråga som vi inte har berört. Hur tänker man med cykeln om man inte har ägglossning, alltså att man har PCOS? Är man alltid likadan i kroppen då? Och då kan jag ju börja med att säga att kvinnor med PCOS har ju ibland inte ägglossning alls. Eller så har man en oregelbunden ägglossning med liksom lite med en ägglossning då och då. Och det är klart att då får man ju en ägglossning med de här hormonella liksom svängningarna. Och däremellan så har man inte dem, kan man säga. Men man har ju... Det svänger i varje fall inte lika mycket som när man har en ägglossning. Men man har ju ganska höga östrogennivåer hela tiden, kan man säga. Men de har ju också höga testosteronnivåer. Vad säger du om det?
Precis. Det här är ju egentligen Angelicas expertområde. Så jag vet inte hur mycket jag ska uttala mig om det här. Men jag vet ju att en viktig del i behandlingen av PCOS är ju fysisk aktivitet. Mm. Och livsstil. Och man har ju också sett, och det har ju Angelica och hennes andra medarbetare tittat på, att kvinnor med PCOS verkar ju vara överrepresenterade inom elitidrott till exempel.
Mm. Man har lättare för att bygga muskler.
Ja, men precis.
Och vad tror man det beror på?
Ja, men det är väl för de ökade testosteronnivåerna. Men som sagt, de exakta mekanismerna och så bakom det här tror jag att jag överlåter till Angelica som kan det lite bättre. Jag har inte studerat PCOS-personer så väl.
Nej, jag förstår. Men, och det kan ni lyssna, vi har poddat med Angelica Lidén Hirschberg om PCOS. Ett av de faktiskt första avsnittet som släpptes med gympodden, så man får bläddra tillbaka lite om man vill hitta det.
Ja, det skulle jag rekommendera.
Ja, det är ett jättebra avsnitt. Men sen faktiskt alla andra frågor har vi svarat på. Det är mycket frågor om preventivmedel och träning och hur man ska tänka de olika faserna av cykeln. Så ja, jag tänkte släppa dig nu, Cecilia.
Precis. Man kan väl bara avsluta med att det skulle verkligen behövas ännu mer forskning kring det här området. För att också ta död på mycket av de lite myter som florerar. Och att komma ihåg att man behöver flera studier för att bygga evidens. Och än så länge så kan vi inte säga att alla ska träna på samma sätt.
Nej.
Utan troligen så behöver vi individualisera. Men vi får återkomma när vi vet mer.
Ja. Kan vi inte återkomma? Kan inte vi podda igen när ni har gjort klart er studie och analysera svaren?
Gärna.
När tror du att det blir? Ska vi bestämma ett datum?
Ja, men precis. Med det intresse som finns för studien så har vi ju alla möjligheter att få in försökspersoner eller kvinnor som vill träna. Men innan vi både har gått igenom alla 120 och sen räknat på resultat och så dröjer det nog tyvärr något eller två år.
Ja. Vi ser så mycket fram emot resultatet. Det ska bli superspännande.
Ja, det gör jag också.
Ja, tack så jättemycket, Cecilia, för att du kom hit idag, och på återseende.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.